Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, öppna våra ögon så att vi kan skåda undren i din undervisning. Amen. Denna söndags heliga predikotext, den tredje årgångens, är hämtad ifrån Matteus evangeliets 9:e kapitel, verserna 27 till och med 31. Och de heliga orden lyder så i Jesu namn. När Jesus gick vidare därifrån följde två blinda efter honom och ropade: "Förbarma dig över oss, Davids son." Och när han hade kommit hem gick de fram till honom. Jesus frågade dem: "Tror ni att jag kan göra detta?" De svarade: "Ja, Herre." Då rörde han vid deras ögon och sa: "Så som ni tror ska det ske för er." Och deras ögon öppnades. Jesus sa strängt till dem: "Se till att ingen får veta det." Men de gick och spred ut ryktet om honom i hela det området. Medan de var på väg ut kom folk till honom med en man som var besatt och stum. När den onda anden var utdriven talade den stumme, och folket häpnade och sa: "Aldrig har man sett något sånt i Israel." Men fariseerna sa: "Det är med hjälp av de onda andarnas furste som han driver ut andarna." Herre, skriv in dessa heliga ord i våra hjärtan. Helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Jesus hade just utfört ett av sina allra mest häpnadsväckande underverk innan vi kommer in i predikotexten idag. Han hade uppväckt en synagogsföreståndares dotter till liv. Från de döda alltså. Och av parallelltexten i Markus evangeliet som också beskriver den händelsen, så får vi veta att synagogsföreståndaren hette Jairus, och att Jesus uppväckte flickan med orden Talita kaum. Det är arameiska. Det var det språk som Jesus talade. Och är det inte så för er, för mig i alla fall, är det så att när jag hör eller läser de här orden Talita kaum och vet att det var just de orden som formulerades från Jesu egna läppar, så går det liksom till hjärtat på ett särskilt sätt. Man talar om Jesu ipsissima verba. Alltså just de ord som han faktiskt talade här på sitt eget språk. Men efter den här sensationella händelsen att han hade uppväckt en liten flicka från de döda, så spreds ryktet om det ut i hela trakten. Vi ska nu i predikans första del se hur Jesus dels gör underverk, men också hur han prövar människors tro. Den uppgift som möter oss här i predikotextens inledning, den är inte förvånande med tanke på att Jesus just hade uppväckt en död flicka till liv. Vi läser att när Jesus gick vidare därifrån följde två blinda efter honom och ropade: "Förbarma dig över oss, Davids son." Nu tändes alltså hopp i deras hjärtan eftersom de visste vad Jesus kunde göra. Då kunde han kanske göra dem seende också. Kan ni för ett litet ögonblick leva er in i de här två blinda männens situation. Vi kan ju tänka att blinda har det svårt i våra dagar. Och det har de ju förstås. Det är ett svårt handikapp. Men tänk hur det var på den tiden. Utan alla hjälpmedel som vi idag kan erbjuda handikappade av olika slag. Det måste ha varit förskräckligt. Och i deras utsatthet så hoppades de nu att Jesus, den som de hade hört talas om, kunde hjälpa dem. Och Jesus både kunde hjälpa dem och han ville det. Men först innan han botade dem så prövade han deras tro. Han dröjde något med botandet och frågade dem: tror ni att jag kan göra detta? Det mest kända exemplet på hur Jesus prövar människors tro, det är väl exemplet med den kananeiska kvinnan som hade en demonbesatt dotter. Hur hon först möttes med tystnad och sen med Jesu lärjungars avvisande. Och sen till och med att Jesus sa ifrån och sa att hon tillhörde inte judarna. Hon var en hednisk människa och han hade inte kommit för att hjälpa dem. Men i varje sån här prövning så stod hon på sig. Och man kan fråga sig vad syftet är med trosprövningar. Ja, det är ju för att stärka tron. När tron får prövas på det sättet så är det som när man skjuter in en vagn med lerkrukor. Fuktiga, mjuka lerkrukor i en brännugn. Och om krukorna består brännugnens prövning så kommer de ut hårdare och fastare än någonsin tidigare. Men en del kanske spricker i brännugnen. Men består tron prövningen så har den fördjupats. Den har blivit starkare än tidigare. Och Jesus sa väl om den kananeiska kvinnan sen att han aldrig hade sett en så stark tro i Israel. Den här prövningen som de två blinda männen fick gå igenom, den var inte så svår, den var kortare. Men de fick nu möjligheten, eftersom Jesus frågade dem, att bekänna att de verkligen trodde att Jesus kunde göra detta. Och sånt är alltid bra och hälsosamt. Det är många kristna som har vittnat om, och jag kan vittna om det för egen del också, hur befriande det är att få träda fram och tala om: jag är kristen. När man kommer till en ny arbetsplats eller en ny skola, det är liksom rensa luften. Så behöver man inte hymla om det sen. Det är liksom klart framlagt. Ingen behöver tveka om var man står. Ja, Herre, blev alltså deras svar. De trodde verkligen att Jesus kunde genom sin makt bota dem. Och då rörde han vid deras ögon och så sa han: så som ni tror ska det ske för er. Så som ni tror ska det ske för er. De där orden, de gäller ju mycket mer än bara de blindas situation där och då. Utan det gäller ju också oss. Det gäller ju vårt förhållande till Gud också. Vi har det på sätt och vis som vi tror på det andliga området. I lilla katekesen så instruerar Luther hur en bikt kan gå till. Det är inte något logiskt krav att det måste ske på just det här sättet. Men det är ett exempel på hur en privat bikt kan gå till. Och efter bekänd synd så frågar biktbarnet prästen: förlåt, jag menar, då frågar biktfadern, den som bekänner sin synd: tror du också att min förlåtelse är Guds förlåtelse? Och då svarar den biktande: ja, käre herre. Lite ålderdomligt språk, men det är från Luthers lilla katekes. Och då säger prästen så här: ske dig som du tror. Och i kraft av vår Herres Jesu Kristi befallning förlåter jag dig dina synder i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gå i frid. Ske dig som du tror. Tror vi att vi har syndernas förlåtelse för Jesus skull, så har vi det också. Då har vi tagit emot frälsningen. Och deras ögon öppnades, läser. Nu hade Jesus utfört underverket. Och han bevisade sig på det sättet vara världens ljus. Som gör att de som tror på honom inte ska behöva famla i mörkret, utan ha livets ljus, som Jesus säger själv. Jag är världens ljus. Den som tror på mig ska inte vandra i mörkret, utan ha livets ljus. Jesus botande här av de två blinda männen, det var en verklig händelse. Den har inträffat i historien där och då. Samtidigt så är den här händelsen också en bild, en illustration av hur människor får sina andliga ögon öppnade av Jesus. Slipper ut ur det andliga mörkret och kan se ljuset som strålar fram ifrån Jesu ansikte. Det var ju det som skedde också med de där lärjungarna på påskdagens eftermiddag mot kvällningen, som vandrade på väg mot Emmaus. De gick och samtalade med varandra om vad som hade hänt i Jerusalem dagarna dessförinnan. Och så kommer Jesus, som har uppstått ifrån graven, i kapp dem och börjar samtala med dem och fråga vad det är de pratar om. Och de nästan klandrar Jesus och säger: men vet du inte, har du inte hört vad som har hänt i Jerusalem? Jesus från Nazaret blev korsfäst. Men de känner inte igen honom först. Så sätter de sig och har en måltid tillsammans. Och när han bryter brödet, då känner de igen honom. Och de har liksom fått ögonen öppnade. Och öppnade ögon, det hänger alltid samman på det andliga området med öppnade biblar. Bibelordet öppnar sig för oss. Vi förstår plötsligt, precis som med Emmaus lärjungarna, hur Jesus är stjärnan som strålar ut från hela Bibeln. Och kärnan, Bibelns innersta innehåll. Allt sammans handlar om Jesus, från första Mosebok till Uppenbarelseboken. Även gamla, hela gamla testamentet, lagen, profeterna och skrifterna. Som det står i Lukas 24 kapitel, där den här händelsen beskrivs. Det handlar om Jesus, hur Messias skulle lida och för att gå in i sin härlighet. Och frälsningen om honom skulle gå ut över hela världen. Brann inte våra hjärtan, sa de till varandra, när han öppnade skrifterna för oss. Jesus upptäcks alltid på det sättet att Bibelns budskap öppnas för oss. Det är i Bibeln och i den med Bibeln överensstämmande predikan som vi finner honom. Det är där han möter oss. I predikans andra del så ska vi nu lägga märke till en liten detalj som man kanske lätt går förbi. Det är i vers 28. Det är där som Jesus frågar dem ifall de ville bli botade av honom. Och då säger han: tror ni att jag kan göra det? Han frågade inte ifall de trodde ifall Gud kunde ge dem synen. Eller att de i den helige andes kraft skulle kunna bli botade från sin blindhet. Utan han frågade dem om de trodde att han själv, Jesus, utifrån sin egen person kunde göra det. Det kanske ni undrar varför det är så viktigt att tänka på att Jesus inte med den helige andes kraft var kapabel att utföra underverket, utan att det var utifrån hans egen person. Jo, det visar ju dels att han själv är Gud, allsmäktig. Han är en av de tre gudomspersonerna. Det visar också att vi som inte är Gud, vi kan inte göra som Jesus. Det är nämligen så att i vissa sammanhang inom kristenheten så får man höra att Jesus utförde sina underverk med den helige andes kraft. Och eftersom den helige ande också ges till oss, så kan vi göra alla de gärningar som Jesus gjorde. Men det kan vi alltså inte. Vi är inte Gud. Jesus gjorde det här utifrån sin egen gudomliga person. Vi kan naturligtvis be att Jesus ska gripa in och göra oss helbrägda. Att vi ska få bli friska när vi lider av sjukdom. Det får vi alltid göra. Vi får komma som små barn till vår käre himmelske fader. Eller vi kan vända oss till Jesus, Guds son, med bön om läkedom. Men då kommer vi inte som kraftutrustade andliga broilers som man kan få möta ibland inom vissa kyrkor. Självsäkra och liksom nästan dikterar att nu ska det bli ett underverk här. Utan vi kommer som små och fattiga syndare och ber ödmjukt om Guds hjälp. Och om Gud ser att tiden är inne, att det är för det bästa, till det bästa för oss och för hans rike, så låter han undret ske. Det är alltid så att Gud besvarar våra böner i den mån och i den tid och på det sätt som han vet är bäst för oss. Och det är nästan alltid bättre än vad vi själva har tänkt ut. Till sist så ska vi ta upp nu också ett bibelvetenskapligt problem eller en fråga som många har funderat över, också bland bibelforskare, professionella sådana. Varför sa Jesus efter det här undret och efter andra under som han också gjorde att ingen fick berätta det? Ingen fick sprida ryktet om vad han hade gjort. Varför denna hemlighet? Se till att ingen får reda på det, säger han i vers 30. Borde inte Jesus vara glad att ryktet om vad han hade gjort spred sig så att fler kunde komma till tro på honom? Är det någon som har funderat på det här? Varför Jesus? Vad tänker du, Jack?
Han visste bäst när ryktet om honom skulle vara till nytta.
Ja, just det. För han visste. Ja.
Vilken sorts rykte det var som skulle spridas.
Exakt. Det är den förväntan som judarna i allmänhet hade på Messias som skulle komma. Det var ju att han skulle vara en som upprättade Israel i politisk mening. Göra Israel fritt från den romerska ockupationsmakten. Eller skänka bröd åt alla som var hungriga. Vi har ju det i Johannes 6 kapitel när Jesus hade utfört brödundret. Då vill de göra honom till kung? Till en, liksom en jordisk brödkung. Jesus ställde inte upp för det. Han drog sig undan från folket. Och när Jesus gjorde de här kroppsliga läkedomsundren, så kunde det styra tankarna i fel riktning. Messias, den verkliga Messias som var utlovad i Gamla Testamentet, var ju den som framförallt skulle komma och lida och dö för våra synder och frälsa oss från helvetet, den eviga döden, och ge oss evigt liv i himlen. Det är det Messias verkliga uppgift är. Och därför så sa han att nu ska inte ni gå runt och berätta om det här, för att du skulle spä på de här falska uppfattningarna. Men trots Jesus stränga ord om att de inte fick berätta, så läser vi i den nästföljande 31 versen. Men de gick och spred ut ryktet om honom i hela det området. Fler och fler trodde på Jesus, men samtidigt så växte också motståndet från de ledande kretsarna. Och de flesta som började sätta sitt hopp till Jesus tänkte på honom som en yttre befriare. Till och med hans egna lärjungar, de som hade undervisats av honom i 3 års tid, de tänkte att hans frälsningsverk också inkluderade en politisk befrielse, en världslig frälsning. Det ser vi i Apostlagärningarna kapitel 1, vers 6. Till och med alltså efter Jesu uppståndelse så kommer de och frågar honom: Herre, är tiden nu inne då du ska upprätta riket åt Israel? Men så småningom så klarnade det helt och hållet också för lärjungarna. Det märks tydligt i deras skrifter, i Petrus 2 brev och Johannes 3 brev och i Matteus evangeliet och så vidare, att de uppfattade frälsningen på ett riktigt sätt, ett andligt, evigt sätt. Att den troende får det rätt ställt med Gud genom förtröstan på den frälsning som har skett på Golgata, på korset. Och Paulus, han kallar evangeliet, det glada budskapet, för fridens evangelium. Och han tillskriver alla som tror det frälsande evangeliet, utan avseende på deras jordiska levnadsförhållanden, en del kanske är sjuka, förtryckta och så vidare, men alla sammans som tror evangeliet har del av en frid som övergår allt förstånd. Och det är helt i linje med vad Jesus i förväg hade sagt sina lärjungar. Vi kan ju tänka på hans avskedstal när han säger i Johannes 14: Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag. Inte en sån frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. När han sa så, då tänkte han ju inte på att lärjungarna någon gång i något kommande framtida fridsrike skulle bli delaktiga av den där friden. Utan det var genom hans egna ord som den här friden genast skapades i deras hjärtan. Han sa till dem också: Detta har jag sagt för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Och det där gäller ju inte bara hans första lärjungar. Det gäller också oss. Hos frälsaren, ingen annanstans, så finner vi frid med Gud. Till honom, Jesus, så får vi komma med alla våra synder och genast få dem totalt utstrykna i Jesu namn, i hans blod. Frälsarens ord gäller: den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin visa bort, kasta ut. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans helige ande stadfäster ordet i våra hjärtan, att vi icke må vara glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Några pålysningar. Efter gudstjänsten så blir det servering i kapellets bortre del. Har vi några pålysningar, Roger?
Ja, den här den 12 november kommer vi att ha läst gudstjänst.
12 november, är det en söndag?
Ja.
Då blir alltså nästa gudstjänst här i Pichö kapell. Har ni några pålysningar från LBK?
Då kan ni göra ett gudstjänst här nästa söndag.
Jaha. Oj. Yes. Ja. Bra, fint. Då så ska vi tillsammans sjunga nästa psalm. Psalm 400. Thank you.